Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host
Niñas Bien Podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Och det är ju så med den sjukdomen att den leder till döden snabbt eller långsamt genom en olycka eller andra alkoholrelaterade sjukdomar. Och det fick jag ju, inse att det var så. Och då hade jag ju att välja. Och jag var verkligen i valet och kvalet under en period, för jag tyckte jag hade svikit i framförallt mina barn väldigt mycket. Men när jag fattade beslutet då om att när jag ska leva och jag vågar tro på att det går att reparera och bygga tillit, kärlek, relationer, så var ju det ett stort beslut. Det var inte bara att överleva utan det var också att leva.
Gudrun Schyman, en person som många älskar men många som också suckar när de hör hennes namn. Speciellt män. Wonder why. Gudrun är idag partiledare för Feministiskt initiativ. Innan dess var hon från 1993 till 2003 partiledare för Vänsterpartiet. Men hon hoppade sedan av som partiledare då det inte fanns plats att driva den feministiska politiken i vänstern som hon önskade. Och detta ledde också till att hon startade Feministiskt initiativ. Självklart blir det politiksnack. Vi går in på vad det innebär att vara feminist och hur det är med jämställdhet. Vissa menar på att jämställdheten har gått för långt. Men hur kan något gå för långt om det är jämställt? Ja, Gudrun är bästa läraren på att ge oss svar på det här. Vi pratar även om Gudrun som person. Många frågar sig hur hon vågar vara så stark i sina åsikter. Vi pratar även om hennes alkoholmissbruk. Och att det var fråga om att hon stod i valet och kvalet av att leva eller inte. Och genom hennes öppenhet ser vi att hon är precis en vanlig människa, precis som du och jag. Och det är nog detta som gör att många gillar henne, tror jag. Vi går också in på frågan vad hon gjorde där på scenen med Pharrell Williams dagen innan valet 2014. Då Pharrells texter kanske inte går inom ramen för vad FI står för. Ja, det svarar hon på och jag kanske borde gått på lite mer här, även om man blir lite mesig, måste jag erkänna. Det är ju som politiken. Vissa saker håller man med om. Vissa saker vågar man inte ta upp. Och i vissa frågor låter man helt dum i huvudet. Men så är det väl. Och så får det väl vara. Bara man vågar prata om politik. För det är det som gör att vi når framåt. Tänk i de länderna där personerna dör för att få rösträtt och få yttra sin åsikt. Men vi håller tyst. Det är hemskt när man tänker på det. Det måste vi bli bättre på. Men nu till något annat. Jag kan glatt meddela att O-podden blivit nominerad till årets podcast på Social Media Gala. O-podden har blivit nominerad tillsammans med Alex och Sigge, Fröling och Da Silva och Ångestpodden. Jag skulle bli överlycklig om ni vill lägga er röst på mig. Ni kan rösta på socialmediaparty.se. Nu får vi höra Gudrun Schyman.
We'll be right back.
jag mår alldeles utmärkt.
Det är fullspäckat schema när du är uppe i Stockholm, så jag förstår.
Ja, det är det. Absolut. Jag bor ju inte i Stockholm, så att när jag är på resande fot så har jag Stockholm som bas, kan man väl säga. Och så åker jag ut i landet eller runt. Och så har jag massa möten och grejer i Stockholm. Så jag började i morse med ett home party ute på Sickla strand.
De rullar på fortfarande.
De rullar på fortfarande.
Lika intensivt.
Inte lika intensivt som det var under valrörelsen. Det är det ju inte.
Men det är kul att det fortfarande är.
Ja, ja, det är ju jätteintresse alltså. Så att kvällarna räcker inte till ibland, och då får man ta månaderna.
Ja. Som du sa, Simrishamn bor i, eller Skåne.
Ja.
Du har flyttat lite, för du är ju från Stockholm egentligen. Du är
från början så är jag född utanför Stockholm, ute i Täby, som då på den tiden var rena landet. Och sen så har jag bott i Stockholm, och sen så flyttade jag. I slutet på 70-talet flyttade jag ner till Skåne, till Simrishamn, och så bodde jag där i 10 år, och så flyttade jag tillbaka till Stockholm, och sen flyttade jag tillbaka till Simrishamn efter ytterligare 10 år.
Vad var det som fick dig att stabilisera dig där, när du ändå flyttat fram och tillbaka?
Ja, nej, men första gången jag hamnade där så var det egentligen för att jag och den man jag levde då ihop med, vi skulle lämna Stockholm för att egentligen skulle flytta till Norrland. Han kom därifrån. Men sen så blev det några konflikter där med dem vi skulle flytta ihop. Eller var några där som vi var inte ens inblandade i det där. Men planerna föll. Och vi var ändå mentalt förberedda på att lämna Stockholm. Och då hade vi, eller han, en kompis som hade en avstyckad gård där nere på Österlen. Och ville eventuellt sälja den. Så att då sa vi okej, vi flyttar dit och ser hur det känns. Och ni får känna på hur det är att inte ha det där stället. Så flyttar vi ner. Och så blev vi fast där i 10 år.
Och det är det huset som är nu lite finare efter att snickaren var där?
Nej, det är ett annat hus. Det där huset fick vi lämna för att de som vi hade lånat det av blev så inspirerade av att vi tyckte det var så trevligt att bo där.
Aha.
Så de flyttade dit själva. Så sen så har vi haft lite, hade vi lite andra hus. Men när vi det separerade, vilket vi gjorde sen när jag flyttade tillbaka till Stockholm, då var det i det huset som jag sen har köpt tillbaka.
Mm-hmm. Mm. Så det är lite fram och tillbaka.
Det är lite fram och tillbaka, men nu har jag bott där sen 99.
Jag måste erkänna, jag var väldigt nervös över att intervjua dig. Och så såg jag Arga snickan då på Kanal 5. Och då var det, det var så skönt för att det var så här, du är också människa, du är också fel och hantverkare och kan få skäll.
Ja.
Så jag var lite så här, det var en liten, jag är lite lugnare nu efter att ha sett det.
Ja, vad bra. Tack lugnt.
Men 2005 så bildade du ju Feministiskt initiativ. Och kort och gott så kan vi ju sammanfatta att innan dess var du partiledare för Vänstern från 93 till 2003.
Mm.
Men hoppade av för att lägga mer vikt på feministisk politik.
Ja.
För att det inte riktigt fanns plats för det på det sättet du ville inom Vänstern.
Ja.
Att säga att man är feminist idag har ju blivit mer accepterat. Men det är också ett ord som feltolkas av många.
Mm.
Och att det skulle vara något fult att vara feminist. Eller att man är manshatare eller man ska se ut på ett visst sätt. Och sådär. Så jag tänkte att vi skulle klara ut lite vad begreppet feminism och jämställdhet är.
Ja.
Målet i samhället är ju då jämställdhet.
Ja.
Och beskrivning på vad jämställdhet är, ger ni lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett om vi är kvinna eller man. Och det finns så 4 undermål som du beskriver så himla bra. Så jag tänkte att du skulle få ta över här.
Ja, ja. Jo, det där är ju den övergripande målet. Och det intressanta är med det målet att det har beslutat i riksdagen våren 2006. Det var innan Sverigedemokraterna kom in. Och alla partier står bakom det. Och då skulle man ju förvänta sig att det kommer att det regnade feministiska reformer och tidtabeller, hur ska vi uppnå det här då? Undermålen är 4. Det ena handlar om representationen. Det ska synas i samhället att kvinnor och män kan inneha alla poster och positioner. Och då kan jag ju fråga dig, tycker du att vi har nått dit?
Nej.
Nej. Det andra målet handlar om rättvisa, ekonomisk självständighet. Vi ska kunna vara ekonomiskt självständiga i livet och livet ut. Det handlar om rättvisa löner och pensioner bland annat. Har vi nått dit?
Nej.
Nej. Det tredje målet handlar om reproduktionen, att vi ska dela lika på föräldraansvaret och det obetalda arbetet hemma. Har vi nått dit?
Nej.
Nej. Det fjärde målet handlar om att vi ska utrota mänsk våld mot kvinnor. Har vi nått dit?
Nej, för fan, det har vi inte gjort.
Och det här är en kunskap. Det här är alltså ingen åsikt när jag nu säger, och du också säger, Sverige är inte ett jämställt land. För att i ett jämställt land så har vi lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv, oavsett om vi är kvinnor eller män. Så Sverige är inte ett jämställt land, och detta är en kunskap, och det finns massor med statistik, det finns könsuppdelat, det finns forskning, det finns fakta, det finns hur mycket som helst som utgör en kunskapsbas. Och det är viktigt att förstå att det inte är åsikter. För många tror att man kan gå omkring och tycka om det här, om det är jämställt eller inte. Tycker du att det är jämställt? Ja, så kan man inte ställa frågan.
Nej.
När vi har konstaterat utifrån fakta och forskning och statistik att det är inte jämställt, vi har inte nått dit, då kan vi naturligtvis ha åsikter. Man kan ju tycka att det bryr jag mig inte om. Mm. Jag tycker det funkar bra. För mig är det fine. Man kan ha åsikten, det är ju inte klokt att vi inte har kommit längre. För det har ju sett ut så här i alla fall i 30 år. Och vi har inte kommit framåt. Nu måste vi lägga på ett kol.
Mm.
Det är ju en åsikt. Man kan ju ha olika åsikter om vilka kol man ska lägga på. Men man kan aldrig ha en åsikt om huruvida Sverige är jämställt eller inte. Det är det inte.
Nej.
Men... Och det är viktigt, för att rätt för det så kommer ju någon som säger att det är klart här. Mm. Här är det färdigt. Ja, då. Finns till och med någon som säger att det har gått för långt.
Och det kan du inte göra.
Det kan inte. Alltså, hur kan, lika mycket makt kan inte gå för långt.
Nej, precis.
Men jag har suttit i SVT, och det är i alla fall public service, med debatt på det temat, har jämställdheten gått för långt. Det är ju en intellektuell kollaps.
Mm. Det är ju fel frågeställning av den som satte den frågeställningen.
Ja, absolut. Det var ju public service. Ja. Det är väldigt oroväckande att kunskapsnivån är så låg och att begreppsförvirringen är så stor. För jämställdhet är, precis som du sa, det är det samhällspolitiska målet. Vi har ju andra mål, hållbarhet till exempel. För att förstå varför vi inte är där, och för att förstå hur det går till när vi inte kommer dit, så måste vi göra en analys av den maktfråga som det handlar om. Och det är makt och kön som vi måste titta på då. Och att göra den analysen, det är att använda en feministisk analys som alltså synliggör de här stora problemen som fortfarande är kvar. Så feminismen är analysen, det är verktyget, och målet är jämställdhet.
Men så feminism är då också att man... Att man förstår det här, de här olika punkterna och analysen och det man vill
nå fram till. Ja, att man förstår, att man har kunskapen om hur det ser ut, och att man förstår att detta är en maktfråga. En annan maktfråga, en annan konflikt i samhället än den som handlar om pengar, klassfrågan. Det är en annan konflikt än de här föreställningarna som vi har utifrån majoritet, minoritet. Alltså det finns ju en föreställning om att vi som är flest, vi vet naturligtvis bäst, och därför ska vi bestämma mest. Det kan ju handla om etnicitet. Det kan ju också handla om normbildning kring sexualitet, att hetero är det som är liksom. Det kan handla om funktionalitet, att vi tycker att människor som har funktionsvariationer av olika slag är någon form av en liten grupp vid sidan av så. Och det kan handla om kön. Och kön är då inte en minoritetsfråga, för det är ju lika många. Mm. Så det är en egen maktfråga med egna konflikter som tar sig det olika uttryck. I löneskillnader, i representationsfrågan, i idéerna om att ansvaret för föräldraskapet ska ligga, och inte minst då i våldet.
Mm. Men om man kollar på de här punkterna som vi pratade om precis, när det handlar om representationen då, att det ska synas i samhället att män och kvinnor kan ha alla poster och positioner i samhället, så såg jag en dokumentär och läste även statistik på internet, där man säger att den generella personen som sitter på höga positioner har en tendens att rekrytera en person som är en reflektion av sig själv.
Ja.
Och den generella personen som sitter på höga positioner då, enligt den här statistiken, var vita medelålders män. Och då tänker jag att det är jättesvårt att forma ett samhälle när de som sitter på positionerna och ska anställa är de här vita medelålders männen. Hur kan då vi få in, alltså vad är lösningen här?
Mm. Ja, alltså man måste ju arbeta på att förändra. Och då måste man jobba långsiktigt, organiserat, systematiskt. Och man måste förstå att det här är en strategisk utvecklingsfråga, brukar man kalla det för. Det är alltså inte någon HR-fråga, det är inte någon personalfråga, utan det har att göra med kvaliteten i verksamheterna. För att vi vet ju att normalbegåvningen är jämnt fördelad mellan könen. Vi vet att vi har olika talanger, och det är inte utifrån kön, utan det är utifrån att vi är olika individer. Därför måste vi bredda rekryteringen helt enkelt till olika poster och positioner. För annars så får vi den här absurda situationen att man har en kompetent man och sen så tar man en mindre kompetent man och sen tar man en fullständigt inkompetent man innan man sneglar på en kompetent kvinna. Och då blir det inte bra. Och det finns jättemycket forskning som visar att blandat är bättre. Man får en högre utbildningsnivå, en större kreativitet i grupperna, bättre ekonomisk effektivitet och bättre lönsamhet. Så att det här, och det där finns ju fakta och forskning. Så det är inte rationellt att det är som det är, utan det handlar just om gamla ingrodda föreställningar om vad vi är lämpade för eller inte utifrån kön. Och då finns det den här gamla föreställningen om att män ska vara ledare. Och vill man komma bort ifrån det så måste vi ju föra upp den här diskussionen. Vi måste sprida kunskapen, och räcker inte det så kan vi ta till lagstiftning. Som till exempel att skriva in i bolagsordningen att det ska vara en jämn könsfördelning i de börsnoterade företagens styrelser. Att det ska vara åtminstone 40-60 eller 50-50. Ja. Men... Och då bryter man ju en informell patriarkal kvotering.
Varför skulle det vara 40-60?
Ja, det är någon gång så har man sagt att det är ett mått på jämställdhet. Att det kan vara 40-60 åt något deras kön.
Ja, okay.
För att man inte ska vara så fastlåst och rigid. Och det är, så kan det kanske vara. Men, och det här har man gjort i många länder. I Norge till exempel. Sen ganska länge nu. Det var en borgerlig regering som kom med förslaget. Och då sa man så här: om det inte har ändrat sig inom 3 år på frivillig grund så kommer vi lägga ett förslag i Stortinget om en sån här kvotering. Och då kommer den lagen börja gälla om ytterligare 3 år. Så att det var liksom, det fanns många chanser där. Och i slutändan var det så att om bolagen inte klarar det här så skulle de inte få verka. Så var det. Så att alla bolag rättade ju in sig i det där. Och resultatet blev ju då att utbildningsnivån bland annat höjdes. Det ändrar ju inte på allt, men det är ju ett mål som vi kan uppnå väldigt enkelt om viljan finns. Det besvärliga är att den saknas. Det är ju motståndet som är det besvärliga. Det är ju inga svåra grejer det här att rätta till, men det finns ett motstånd hela tiden.
Men kan det då bli, om vi säger att om man har kvotering, att det blir så åt andra hållet att det kommer in kvinnor i höga positioner och de bör också anställa en reflektion av sig själva?
Nej, det tror jag inte, utan det som erfarenheterna har visat är ju att det blir blandat alltså, och att man får definiera också kravanalyserna. Man får göra definitioner om vad man vill ha på ett helt annat sätt. Man höjer utbildningsnivån, man får bättre kvalificerade personer som sitter där och som också har en förmåga att också fortsätta då att låta meriter och sådana saker avgöra istället för kön.
Kan du tycka, i USA har de ju att på sitt CV så säger man inte om man är man eller kvinna. Eller ålder. Kan du tycka att det är någonting vi borde ta in?
Ja, det kan man också använda. Och det används ju i en del sammanhang. Att man avkönar, man kodar av så att säga. Sådana saker också, bakgrund och sådär. För att man vill komma bort ifrån de här medvetna eller omedvetna, vilket ju ibland är också föreställningarna. För att vi är ju alla fast i det här mer eller mera. Och vi lyssnar olika beroende på kön. Inom de kreativa områdena, inom där man ska spela upp till exempel för inträdesprov på musikhögskolan eller sjunga upp för operahögskolan eller så, så har man ju testat med att ha draperier. Man ser det inte. Alltså om det är någon som sjunger så går det ju inte. Men om det är någon som spelar till exempel, att man då inte vet om det är en man eller en kvinna. För att på det sättet få bort de här oreflekterade impulserna att titta mer positivt på ett kön än på ett annat.
det här med obetalda arbetet hemma, som också var en av de här punkterna vi tog upp. Vad anses som en jämställd uppdelning av arbete hemma? För ett obetalt arbete hemma kan ju vara både att mäcka med bilen, måla staketet, ta tvätten och städa huset. Är det en jämställd uppdelning om mannen tar mäcka med bilen och måla staketet och kvinnan tar tvätta och ta hand om barnen? Mm. Och även om man lägger ner exakt lika antal timmar. Mm. Är det ändå en jämställd uppdelning trots att de här arbetssysslorna på något sätt har en...
Man kan inte göra den uppdelningen. Den är ju väldigt könsstereotypen du gör. Och det är ju inte så att bilen ska mäckas varenda dag.
Nej.
Det är ju inte, det är en väldigt skillnad på arbetsuppgifter. Eller hur? Mm. Alltså tvätten ska ju rulla nästan jämnt och ständigt i en familj.
Mm.
Och maten ska lagas varje dag. Och relationen till barnen kan man inte koppla på av. För det är där hela tiden. Och det är den tankarna på med barnen och planering och logistiken och kärleken och allt det där. Det är ju någonting som är permanent. Så det går inte att göra en sån uppdelning.
Men
det är helt
du förstår
olika.
Lite hur jag menar.
Jag förstår hur du menar och jag menar att så kan man inte tänka. Man kan inte bara räkna timmar utan man måste också räkna på vad det är för sysslor som ska göras. Och det går inte att få en jämn fördelning så att säga, mellan tvätt och bilmäck. För då är det ju dags att byta bil om det är en dålig bil så att du måste stå där under huven så ofta.
Men till exempel då, med handen på hjärtat, hur, för det tror jag till och med du sa i Ära snickan, att du står i tvättstugan mer än din partner.
Ja, jag tvättar mycket mer.
Har ni annan uppdelning med andra sysslor hemma?
Ja, han gör mera av det som hör till datorerna och sådär. Det har jag kopplat av. Så visst, vi har ju traditionella könsuppdelade sysslor också. Vi står inte sida vid sida och gör samma saker hela tiden. Och det är ju så, vad ska jag säga, att det, jag är ju uppfostrad i det här samhället och han också. Och vi är naturligtvis formade av det samhället och de värderingarna som finns. Och av de här könsidentiteterna, vi är ju också bärare utav dem. Och jag är en sån riktig tvätterska. Jag, i mitt första jobb hade jag på en tvätt. Min mamma jobbade på en tvätt. Så att jag tvättar ju jättemycket. Och tycker inte det är tråkigt. Och gillar att stryka dessutom. Det är ju fantastiskt. Att det är någon som gillar det. Ja, nej, men det är ju en väldig tillgång att jag tycker det är roligt alltså. Och Jacques som jag lever med, han har aldrig hållit på med det där. Han är ju uppvuxen, dels är han uppvuxen i Frankrike och sen är han uppvuxen i en helt annan klass, en helt annan samhällsklass. Där handlar det om hembiträden. Förstår du? Så han vet ju inte, jag håller på att lära honom.
Hur går det då?
Jo, det går bra. Det går bra, men nu efter Arja snickar fick vi ju ny tvättstuga och nya maskiner och då blev man nervös. Så nu måste vi börja om lite.
Men jag tänkte en del på det när man pratar om just alltså politiska frågor och åsikter. Och att ge sig in i en politisk diskussion är någonting som många känner sig obekväma med.
Ja.
Jag gör det och jag funderar på, är det för att jag är rädd att någonting ska komma ut fel ur mig? Mm. För att då den jag kanske diskuterar med, då har jag sagt min åsikt en gång och den kanske kommer ut fel. Men då tror den jag pratar med att det är det här jag tycker. Då är det jättesvårt att rädda tillbaka där och säga, alltså, nej, det var inte så jag menade.
Mm.
Och då har ju de fått en bild av mig, vad jag tycker.
Mm.
Men man är ju nervös för att gå in, eller jag i alla fall det, för att gå in i politiska diskussioner. Och då, det sätter ju käppar i tankehjulet.
Ja, visst gör det.
Och det gör ju att det kan bli lite kaos i huvudet och att saker kommer ut fel. Men samtidigt så måste man ju våga prata om det, våga säga fel, våga prata om det 100 gånger för att man ska bli säker i sig själv och sina egna åsikter.
Mm.
Men var tror du att det här kommer ifrån och hur kan vi bli bättre på det? För att jag tänker lite att jag har ju också vuxit upp med kanske att man inte pratar om vad man röstar på och att det är lite så här skam i det, eller inte skam, men att om du skulle våga om den andra inte tycker likadant.
Nej, men det är ju så, alltså det där synsättet är ju också en del av en större samhällsrörelse som har varit under din uppväxt, nämligen individualiseringen, individualismen, att det är liksom det jaget som ska framhållas, det är aktiebolaget jag och jag ska forma mitt liv genom att sitta vid köksbordet och välja och så putsa på mina fjädrar och mitt varumärke och allt det där. Det är ju mycket medveten politik detta, att, att politiken ska dra sig tillbaka och egentligen är det liksom bara individen som ska synas och höras. Och samtidigt som man då förminskar så att säga de samhälleliga rörelserna som ju också är politik. Det behöver ju inte vara partipolitik utan det kan ju vara politik, det kan ju vara opinionsyttringar av olika slag, va? Och de förminskas då och blir mindre värda och mindre sedda och inte attraktiva. Utan det är liksom individen som ska fram i alla lägen. Och då blir det ju så oerhört skört. Och då gäller det ju att vara det man brukar kalla för politiskt korrekt. Då kan man inte liksom, tänk om jag säger fel här, då ramlar hela mitt varumärke. Då blir jag liksom blockad på Facebook. Så det bara står som spön i backen här och de tror att jag är rasist eller de tror att jag är feminist eller de tror vad det nu är förist här. Mm. Alltså, eller hur? Det är ju en del i den här, vad jag skulle vilja kalla för avpolitiseringen av samhället och individualiseringen av samhället. Och det är en mycket medveten politik som har förts under 80- och 90-talet och nu 2000-talet. Som nu tror jag håller på att ge vika. För att fler och fler förstår ju att samhället är också breda rörelser, kollektiva rörelser. Och framförallt så behöver vi vara i ett vi. Samhället måste kunna vara ett vi. Där vi också tillsammans med andra kan vara med och forma och skapa samhället. På de lika villkoren som vi vill ha. Och då blir det ju också mera öppet att prata om det som är samhällsproblematik, samhällsfrågor, politiska frågor. Och så, det var ju en annan tidsanda, ett annat klimat under då 60- och 70-talet och en bit in på 80-talet. Och man pratade hejvilt. Och det var ju inte bara partipolitik utan det fanns ju massa politiska rörelser och miljöorganisationer och fredsorganisationer och demonstrationer på gatorna och det var så mycket samhällskritik men också liv och lust att vara med och forma och skapa. Och det gör man inte vid köksbordet utan det gör man tillsammans. Och det är väldigt viktigt, en viktig kunskap tycker jag som har varit med så länge då att förmedla att de här förändringarna som en del av oss vill ha i samhället de måste vi göra tillsammans. Det är inga köksbordsfrågor utan det ligger på en annan nivå i samhället på det som vi brukar kalla för en strukturell nivå. Mm. Och där måste vi göra det tillsammans. Och då måste vi våga prata med varandra och säga vad vi tycker. Och så måste vi våga lita på att vi också kan utvecklas och ändra oss i en dialog för att vi får mer kunskaper och insikter och en ökad medvetenhet.
Ja, för ju mer man pratar om det, sen trillar ju den här poletten ner till vad jag tycker och min åsikt.
Ja.
Jag tänker lite som när man pratar med sina tjejkompisar om ett förhållande som inte är så bra. Så nu ältar man det 1000 gånger sen bara, det här ska jag göra med förhållandet och de är redan tröttnat där borta.
Ja. Nej, men jag tänker också på det här, eftersom vi har det, vi säger det hemliga val, du sa ju det. Vi har ju en valhemlighet i Sverige, det är därför vi går in i de här båsen när vi röstar, för att vi inte ska behöva visa vad vi röstar. Men det ska ju inte föra med sig att det är så hemligt så att man inte kan prata om det.
Nej, men exakt.
Det är ju en villförelse detta. Mm. Ingen ska, om inte jag vill säga vad jag röstar på så behöver jag inte göra det och ingen behöver se det. Det hör ju till den personliga integriteten men det ska ju inte betyda att vi inte kan, att vi inte ska prata om. Mm. Tvärtom, vi ska prata om det.
Mm. Nu när jag pratar om när man pratar om i dåliga relationer, när poletten till ner där. Och apropå dåliga relationer så har du ju själv upplevt dåliga relationer.
Mm.
Och jag har haft många starka kvinnor med på den som har varit med om dåliga relationer, både med fysisk misshandel och psykisk misshandel. Och
när jag pratat med de här kvinnorna så har ju de haft svårt att lämna relationen också för att de älskat mannen så pass mycket. Du har ju pratat om att när du var i de här dåliga relationerna så sa du aldrig till dem att du älskade dem. Att du inte yttrade det ordet. Förstod du någonstans inom dig att relationen inte var rätt och i en sån här relation kan man inte älska?
Nej, så var det inte. Det hade ju varit klokt om det hade varit så, men så var det inte. Jag levde i en relation där det fanns våld som jag hade kunnat anmält. Men det fanns också kärlek och passion. Det tog tid för mig att släppa idén om att det skulle rätta till sig liksom. Och jag som sagt var anmälde aldrig. Jag hör till det här mörkertalet.
Ångrar du det idag?
Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Det kan jag inte säga. Det är ju en relation som jag har på det viset att vi har barn ihop. Och vi är goda vänner. Vi har omsorg om varandra. Så är det. Vi hade väldigt mycket bra i vår relation också. Men det fanns inslag av våld som var väldigt, väldigt destruktiva. Och det var ett utav skälen till att jag bröt upp och lämnade. Det här med att jag inte har sagt att jag älskar dig, att jag inte har sagt det betyder inte att jag inte har gjort det. Utan det betyder med att jag tyckte att det var så stora ord. Och när jag fick barn så överrumplades jag av den enormt starka kärlek som jag genast kände i förhållande till barnet. Det bara strömmade. Och det väckte hos mig en kärlek som jag, en fullständigt oreserverat kärleksflöde som jag inte visste om att jag var förmögen att ha. Och i jämförelse med det så framstod relationen till män som väldigt blek, ska jag säga. Det var en helt annan, mycket djupare känsla. Och den var så stark, eller är så stark, så att jag kände att jag kan inte säga att jag älskar dig till en man. För det är inte i närheten av den kärlek jag känner till mina barn. Så att jag reserverade det för min kärlek till barnen. Tills jag nu har träffat en man som jag lever med i en relation utan könskamp. Får jag väl uttrycka det som. Mm. Och där jag känner den här. Jag blev oerhört förälskad. Och där jag känner den här reservationslösa kärleken.
De tidigare relationerna du haft då som var destruktiva, förde det med sig en del att din feministiska ådra började pumpa lite starkare?
Nej, det kan jag inte heller säga. Som du märker så var jag rätt trög alltså. det kom senare. Mm. Sen kan jag ju se tillbaka på mitt liv och lägga ihop ett och ett och se att jag har levt ett ganska traditionellt liv med traditionella könsroller i de förhållanden som jag levt. Det mest otraditionella är väl att jag aldrig har gift mig. Det har jag alltid varit motståndare mot. Jag kan inte förstå vad det ska vara bra för. Om man inte är religiös så kan man ju ha kopplingen till det, men jag är ju inte det, så att jag har aldrig förstått vitsen med det. Men jag har ju levt i relationer under äktenskapsliknande former. De har jag ju alltid brutit upp ifrån. Och det har handlat väldigt mycket om det här att jag inte har fått utrymme på det sättet som jag har känt att jag har velat ha. Plus det här då destruktiva. Och det är ju klassiska konflikter. Väldigt klassiska. Som jag har levt med och tagit mig ur och så småningom fått en medvetenhet om de här frågorna som gör att jag har kunnat koppla ihop det och lägga ihop saker och ting. Så att det, den feministiska medvetenheten har kommit senare hos mig. Jag gick in i politiken mycket mer utifrån ett socialt patos. Eftersom jag är uppvuxen i fattiga förhållanden och så vidare. Och då har jag alltid tyckt att vi måste bygga samhälle som är solidariskt och som har utrymme för alla. Och generell välfärd. Jag är ju socialarbetare. Jag har jobbat som socialarbetare i 20 år. Så att jag har haft den ingången så att säga i politiken. Mera klassfrågor. Men sen har det fyllts på med de här andra erfarenheterna. Och jag har haft medarbetare som har varit mycket mer teoretiskt kunniga än vad jag har varit. Och sen har det här mixats ihop till att min feministiska medvetenhet ökade. Och som partiledare, redan vald då, så fick jag ju möjlighet att utveckla det här ännu mer. Och gjorde ju det då ända tills det tog stopp.
Mm. Just du fick hoppa av där. Mm. Men du var ju ensamstående mamma med två barn.
Mm.
Hur såg du på dig själv under den här tiden då som ensamstående mamma? Var du stolt över det du bidrog med?
Ja, alltså jag var ju ensamstående mamma. Det var ju jag...
Och det du jobbade för.
Vad sa du?
Och det du jobbade för och liksom kämpade
ja,
för.
Jag var ensamstående mamma när jag började i riksdagen.
Mm.
Då hade jag jobbat som socialarbetare ett tag. Och sista året som jag jobbade som socialarbetare så var jag ensamstående. Och sen så gick jag in i riksdagen i heltidspolitik som ensamstående mamma. Det var ju mycket ovanligt.
Fick du många frågor då?
Partiledaren som ensamstående mamma. Och det var ju fantastiskt. Alltså vilken skillnad det är mellan män och kvinnor. När jag blev vald till partiledare. Jag var ju den första kvinnan som partiledare. Förutom, vad heter hon? Söder. Karin Söder i Centerpartiet hade varit inne ett tag. När en tidigare partiledare hoppade av. Men annars så var jag det och jag var ju först i Vänsterpartiet och det var ju väldigt oj oj oj, hur ska det gå, oj 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 och sådär. Och media var ju väldigt snabba och fråga hur ska det gå, du är ensamstående mamma, hur ska det gå med barnen, hur ska det gå och sådär. Jag fick ju helt andra frågor än vad mina manliga kollegor fick.
Blev du inte förbannad då?
Ja, jag konstaterade att det var så. Och sen så använde jag det för att prata politik. Jag konstaterade att antingen så förutsatte de att mina manliga kollegor hade hemtjänsten ordnad eller att de inte hade något samvete, för de fick aldrig de frågorna. Mig ville de ha in i hörnet, har du dåligt samvete och borta mycket. Och så. Jag hade ju min mamma som hjälpte mig väldigt mycket. Men, nej, men då tog jag tillfället i akt och pratade om hur det är att vara ensamstående mamma. Med att jobba som till exempel socialarbetare och vilken stress det är och vilken press det är för att man måste skynda sig hela tiden. Och på det viset kunde jag ju prata om varför det var viktigt med arbetstidsförkortning. Så att jag vände på den på det viset.
När i livet har du varit som stoltats över det du åstadkommit?
Ja, alltså det är jag hela tiden.
Du, det är bra att du inte har en så här just då bara, att du hela tiden.
Nej,
så livet är på topp.
Ja, alltså, jag tycker jag gör det viktigaste jag gör just nu. Och det har jag tyckt länge att jag gör. Jag tycker att det är... Alltså jag är ganska noga med att känna efter och att jag känner att det är det här nu som jag verkligen vill göra. Att jag är på rätt ställe vid rätt tidpunkt och att jag inte är någon annanstans.
Det är bra, för det är många som kämpar med det.
Ja, jag vet det.
Men gör du då? Vad har du för tips till oss som hela tiden strävar mot någon annan?
Nej, men jag tror att det handlar om att just ta sig på själv på allvar. Och förstå att eftersom jag är här så är det ju uppenbarligen det jag vill. Och istället för att komma med bortförklaringar så stå för det. Jag är här nu, jag är inte någon annanstans. Det var helt nödvändigt för mig att göra så när jag var ensamstående mamma och partiledare och inne i den politiska hetluften med allt vad det för med sig. Så kunde jag inte gå omkring och känna att jag borde vara hemma med barnen eller så. För det var ju uppenbarligen, jag gjorde inte de valen. Jag valde ju själv, eller hur? Jag gick ju in i det här med öppna ögon. Och det, jag tror att det är att göra våld på sig själv, att låta sig liksom ansättas av de här förväntningarna som många ställer då på, ja men du ska väl ha dåligt samvete, och har du inte dåligt samvete då förväntade sig de där journalisterna att jag skulle svara jo, det är inte lätt och det är inte roligt, och jag sa nej, det har jag inte, jag löser det. Man måste ta sig själv på allvar, det skulle jag vilja säga till alla. Sluta och liksom haka i de där dåliga samvetena eller så, utan stå för att du är där du är för att du vill vara där du är. Och om du inte vill vara där du är så ska du gå därifrån. Ta konsekvenserna av den känslan att du inte är på, att du inte är där du vill vara, och så gå dit där du vill vara.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag ställde lite frågor på Instagram idag att jag skulle intervjua dig. Mm. Och jag fick många olika frågor. Och det kom en del frågor om ditt missbrukande av alkohol.
Mm.
Och att du valde livet. Och det var en tjej som frågade om det är viktigt att våga ta upp och prata om missbruket även fast han själv inte vill prata om det och inte vill erkänna det. Hur viktigt är det att prata om elefanten i rummet?
Ja, det är viktigt att göra det.
Även om personen inte inser att den har ett missbruk.
Ja, nej, men nej, om jag är som person inne i ett missbruk så vill ju inte jag att någon ska prata om det. För att helst så vill man ju inte att det ska vara där. Men det är ju viktigt att människor som finns i en omgivning som ser också visar att jag ser. Men det är väldigt viktigt att man pratar om det i en omsorg, inte moraliserande. Och inte på ett sätt som generar den personen. Så att det bästa är ju att prata om det öga mot öga naturligtvis. Och säga att jag tycker väldigt mycket om dig. Och jag ser det här. Jag ser att du dricker för mycket eller att du blir för full. Eller att det inte är enstaka tillfällen. Och jag tycker det är så sorgligt. Jag har svårt att vara med om det här. Så jag vill bara att du ska veta det. Och om du behöver min hjälp, om du vill prata med mig, så går det jättebra. Förstår du? Att det måste vara i omsorg, i kärleksfull omsorg som man pratar om det här. För då kan den personen ta det till sig. Behöver inte sätta upp en massa försvar. Mm. Vadå? Jag dricker inte med någon annan. Och så blir reaktionen att den där människan vill inte jag träffa igen. Mm. Alltså. Utan man måste förstå. Att det finns inget moraliserande i detta. En människa som är på väg in i en alkoholism, det är en sjukdom detta. Man måste ta till sig den kunskapen att det är en sjukdom. Det handlar om beroende. Och när kroppen blir beroende så är det kroppen som styr det här. Det handlar om att överleva och det handlar om att komma igång. Det finns inga rationella val i detta. Och en människa som accelererar sin alkoholkonsumtion kommer ju förr eller senare att utveckla alkoholism. Och det kan ju ta lång tid och det kan gå fort. Och om jag är en anhörig eller du och ser det här eller en vän, så ska du absolut säga.
Hur tror du att mediedrevet kring dig och din sjukdom skulle varit om du varit man?
Nej, det hade ju inte varit. Alltså, jag var ju inte den första högt uppsatta politikern som utvecklade en alkoholism. Det finns ju väldigt många, alltifrån Churchill och upp till våra dagar. Och när jag själv satt i riksdagen och den partiledare som var i mitt eget parti före mig och så vidare. Och det har ju funnits ministrar och så. Men då har det ju funnits en överenskommelse om att ja, men man liksom sådär. Du vet att vi kan inte ta några beslut efter lunch, det går inte, för då är han liksom sådär. Och det finns ju i vårt samhälle, det här hänger ju också ihop med det här genuskontraktet. Så finns det ju en föreställning om att man är man. När man dricker också. Man tar en sup och var som en kar. Mm. Det finns ju ett sånt gammalt uttryck. Och det gör ju att när män super, när män dricker, när män blir berusade, så finns det alltid en förståelse. Ja, men du vet, han var ju full och du vet hur det är. Och nu sopar vi upp här och så lägger vi mattan på.
Det finns
ursäkter och så. Va? Historiskt tillbaka så har ju kvinnor haft en helt annan roll. Nämligen att inte dricka överhuvudtaget. Försöka släpa hem den försupna mannen. Hålla ungarna borta så att de inte far illa och se till att mannen står på benen på måndag och kan gå till jobbet. Därför så möts ju kvinnor som dricker och blir berusade med ett enormt förakt. Där männen möter förståelse möter kvinnorna förakt. Och det är väldigt tydligt fortfarande. Med män så finns det den här förståelseattityden om en kvinnoföraktet. Och det syns bland annat i våra rättegångssaler, i våldtäktsmål till exempel. Eller vad det nu är, så är det så att mannen, ja men han var ju full, det är en förmildrande omständighet. Kvinnor med sa, hon var ju full. Du var ju full. Du får skylla dig själv. Det finns inget mer provocerande i vårt samhälle tror jag än en full kvinna. Alla tycker det är fullständigt avskyvärt.
Men jag tycker det är jättebra att du pratar om din sjukdom och det visar ju dig också mer som människa att du är sårbar, att du har kunnat gjort fel, man kan kunna komma ut starkare i kriser och så. Och din livserfarenhet gör ju att människor kan identifiera sig med dig. Tror du att det här, att din transparens kring dig själv, att det är en del i din framgång, att det blivit din styrka?
Ja, det tycker jag absolut att det är. Det tycker jag att jag får väldigt många bevis för att det är på det sättet. Och jag tycker inte det är konstigt, för att jag är ju politiker. Det är ju som politiker som människor ser på mig. Och det är ju en förtroendebransch helt enkelt. Det handlar ju om att jag eller du eller någon ska ge mig förtroendet att företräda dig. Det är ju en stor sak. Jag ger dig förtroendet att företräda mig. Och då vill ju jag veta att det är en människa som är en människa. Som inte är någon pratattrapp. Och jag kan ju inte lära känna alla människor. Men jag kan ju i alla fall vara så pass öppen om mig själv. Så att jag förmedlar att jag är en människa. Och att vara människa är ju också att kunna göra fel.
Och då kan ju de lära känna dig.
Ja.
För du kan ju inte lära känna alla. Men
nej, jag
alla
kan inte det. Men jag kan i alla fall ha en öppenhet som gör det möjligt för människor att veta så pass mycket om mig så att det går att tänka sig att ja, men jag kanske inte tycker lika i allting, men jag tycker ändå hon verkar schysst. Jag respekterar förstår du? Och det är ju så långt som det går att gå, så att säga. Och jag tycker ju alltid att vi ska vara öppna. Det är ju när vi får syn på varandra som människor bakom maskerna, det är ju då som vi kan utveckla relationer och också utveckla kärlek. Och det är ändå den största tillgången vi har, den största förmågan vi har som människor i att vara människa.
Det var även många som bad mig fråga hur du klarar av att vara så orädd och självsäker och våga adressera frågor som andra inte vågar. Vad har du för svar på det?
Ja, jag kan väl bara säga att jag har tränat länge. Det är väldigt mycket det. Jag har varit fullständigt skräckslagen en gång i tiden också. För det första är jag jätterädd för att prata inför offentlighet. Jag har stått och stammat på torg och jag har och skrivit lappar och hållit på sådär också. Men sen har jag ju utsatt mig. Det är ju genom att liksom testa och utsätta sig som man får rutiner och också blir mindre rädd. Jag har ju också rätt lång erfarenhet i det jag gör. Och jag har en lång livserfarenhet. Och det är väldigt bra. Vi blir ju klokare med åren. Det är ju så.
Men det här med att vara orädd.
Ja, det tror jag att det ligger. Det tror jag att jag har varit. Det har nog att göra mera med min bakgrund, kanske uppväxt och att det gällde. Alltså om man är väldigt långt ner så säger samhället så måste man på olika sätt höja rösten eller våga och ta lite stora kliv och sådär, utmana lite.
Men finns det någonting som skulle kunna knäcka dig, alltså om man säger så?
Nu?
Ja, nej. Det känns som att det är det. Nej, men alltså, för det känns som att du är redan det som var svagt för dig då, till exempel när du var i ditt missbruk. Ja. Det tog ju du makten över också och kom ut med själv. För du sa väl i en intervju att jag har problem med alkoholen, och då tog du makten över det.
Ja, jag gjorde det och det var ju det klokaste jag har gjort. Och det är ju så med den sjukdomen att den leder till döden. Snabbt eller långsamt genom en olycka eller andra alkoholrelaterade sjukdomar. Och det fick jag fick ju inse att det var så. Och då hade jag ju att välja. Och jag var verkligen i valet och kvalet under en period. För jag tyckte jag hade svikit framförallt mina barn väldigt mycket. Men när jag fattade beslutet då om att när jag ska leva och jag vågar tro på att det går att reparera och bygga tillit, kärlek, relationer, så var ju det ett stort beslut. Och då var det ju inte för att smyga omkring. Det var inte bara att överleva, utan det var också att leva. Mm. Och att lita på den kraften, kärleken. Och det gick. Mm. Och då, det ligger ju också där då som en väldigt stabil grund att stå på.
Mm.
Och jag tror ju överhuvudtaget alltså att rädsla är en oerhört destruktiv kraft. Den förlamar oss och stänger in oss och paralyserar oss på väldigt mycket olika sätt. Så att det är en viktig fråga att vi måste frigöra oss från rädslan. Och det bästa sättet att frigöra sig från rädslan är att prata om kärlek och att leva i kärlek.
Idag har vi många unga feministiska förebilder, som till exempel Sara Larsson, som jag hejar på väldigt mycket. Men kan Sara Larssons engagemang i det här området avspegla sig i ett sätt att det skulle vara trendigt att vara feminist för kanske hennes fans, och att de inte förstår innebörden med vad det är? För du pratar ju om att det ska vara, liksom, politiken ska vara kött och blod.
Mm.
Men att man då i kanske då de här unga personerna ser det som en trend. Men jag är också feminist, fast man inte vet vad det innebär. Och spelar det någon roll i så fall?
Nej. Jag tror att väldigt många feminister, de flesta som är tjejer och feminister, vet vad det handlar om. För att det är så inpyrt i vårt samhälle, de här idéerna om att vi är olika och olika mycket värda. Och vi har ju ändå rätt mycket sexism i samhället, för att inte tala om nätet och allt det där. Så att jag tror att det finns ett väldigt genuint engagemang hos många. Och sen kanske det inte är så välartikulerat, eller man vet inte riktigt vad man ska rikta det och sådär. Det kommer. Det kommer.
Mm.
Jag har ju sett i Feministinitiativ, det är ju jättemånga unga. När unga feminister bildade sig, vår ungdomsorganisation, så gick de ju liksom från noll till, vad var det, 12 000 på ett par. Det gick jättefort. Och det vittnar ju om att det finns behov av att få uttrycka sig i de här frågorna. Väldigt mycket. Och det gör ju ingenting om man inte har hela könsmaktsanalysen och den patriarkala maktordningens globala konsekvenser klart för sig. Utan det här är ju också känslor.
Mm.
Det är ju det. Och det ska vara känslor i politiken. Precis som du citerade vad jag sagt. Det ska vara kött och blod och passion i politiken. Politiken är inte hela livet, men politiken ska handla om livet.
För ett år sedan så ställde du dig på scen med Pharrell Williams.
Mm.
Och det var tydligen han själv som hade hört av sig till er.
Ja.
För han hade hört talas om ett parti och att han säger att han själv är feminist.
Ja.
Och det var många som ifrågasatte det här uppträdandet. Eftersom Pharrells texter och videor inte direkt kanske går inom ramen för vad jämställdhet och feminism handlar om. Väldigt sexistiska texter och videor. Hur tänkte Feministiskt initiativ där när de ställde upp? Och hur tänker ni nu efter?
Tanken var så här bara, att han hörde av sig.
Mm.
Jag trodde jag hade slutat för dagen. Det här var ju dagen före valet. Och han hörde av sig och ville att jag skulle komma till Globen. Och så sa vi att ja. Utan att veta riktigt vad han hade tänkt sig. Men sen så träffades vi och så pratade vi, och han ville gärna prata om kvinnor och kvinnors position och att det är viktigt att stärka kvinnor och så. Och så gjorde vi ju det vi gjorde då. Jag var med honom på scen där på slutet. Han supportade Feministiskt initiativ i valet som var nästa dag. Och jag tyckte det var bra. Kritiken kom ju, men jag stod ju inte där för att supporta hans texter. Utan det var ju han som supportade Feministiskt initiativ i valet. Och vi har många som har supportat, även om vi inte är överens med allting som de personerna står för.
Mm.
Men han uttryckte en vilja att stödja feministiskt initiativ i valet. Och det var ju det som hände där på scenen. Inte att jag stöder hans texter. Så att säga.
Mm. För det kan ju bli lite missuppfattning,
ja,
från andras.
Just det. Men det var, så resonerade vi. Och det är så vi resonerar. Det var ju otroligt många artister som stödde oss i valet. Och vi har inte suttit och granskat alla texter som de artisterna har producerat eller andra inspelningar som de har gjort, utan vi är jätteglada över supporten.
Vi tog upp lite det här att våga prata politik. Vad tror du inte görs rätt i, vad ska man säga, uppfostran, skolan, läroplan och sånt, att man inte vågar? Och vad ska man göra? För att det finns ju den här skammen vi pratar om, att säga fel, och man kanske är tyst istället. Men det känns som att det är väldigt dumt att inte nyttja sin fulla potential till demokrati, till att våga påverka, för att det har vi kämpat för väldigt, väldigt länge, och det finns länder världen över där de kämpar för demokrati för sitt liv och riskerar sitt liv för det. Då borde ju det vara egentligen en skam att kanske vara tyst.
Ja, alltså skolan har ju ett demokratiskt uppdrag. Vi har ju skolan, en skola som i läroplanen har ett uppdrag att fostra demokratiska individer. Och det demokratiuppdraget tar ju inte skolan på tillräckligt allvar. Utan man är ju väldigt mera inriktad på ämneskunskaper. Och det är väldigt sorgligt, tycker jag. Och vi har ju i vårt politiska program, alltså, så har vi ju synpunkter på detta och förslag på att det ska in helt andra saker också. Normkritik i skolan och i alla ämnen och så vidare. Genuskunskap och sånt. Och det är ett sorgligt försummat område. För det är precis som du säger, när skolan har en väldigt stor betydelse. Och här har det ju blivit en väldigt snäv debatt om skolan. Att man bara liksom tittar på resultat och sådana saker. Men det här borde ju, alltså de här homepartierna som jag har, det är ju folkbildning, feministisk folkbildning. Och jag har ju, det finns ju en kärna i det som är ren samhällskunskap. Och som borde finnas i skolan överallt.
Du kanske får en homeparty på skolor.
Vad sa du?
Du kanske får en homeparty på skolor.
Ja, jag gör ju det.
Att du är i skolor?
Ja, alltså på gymnasieskolor, och jag gör det också på universiteten.
Men för lite yngre tänker jag också. Så att det,
ja,
liksom,
man skulle ju absolut kunna ha det för yngre också. Och det är ju lärarnas uppgift, och det är
Skolverket,
i slutändan så är det ju rektors uppgift. Så att egentligen borde ju alla gå till sina rektorer och säga, nu måste vi ha samhällskunskap, nu vill vi veta mer om de politiska ideologierna.
Implementera det redan tidigare. Implementera det redan tidigare hos elever.
Absolut, absolut. Det är ju inga konstigheter. Men man behöver förstå hur samhället fungerar, de politiska partiernas roll, att de har olika ideologiska utgångspunkter för att de representerar olika grupper i samhället, grupper som tycker olika. Och de olika åsikterna och värderingarna ska vi inte vara tysta om, utan de måste fram. Och då har vi till och med utarbetat en särskild apparat för det som heter representativ demokrati och parlamentarism. Det är ju jättebra. Så fram med de olika åsikterna och låt oss diskutera. Det är ju så det skulle vara.
I varje podd så är att en person jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästkommande person.
Jaha.
Fast man vet inte vem det är.
Nej.
Så det är liksom en öppen fråga. Men förra personen jag intervjuade var Lilla Namo. Men där var jag tvungen att avslöja vem jag skulle intervjua, för kände jag behövde lite hjälp. Och hon älskar ju dig. Hon blev aldrig starstruck, men det blev hon på kafeterian på KTH en gång. Och hennes fråga var då, om du var ny ung tjej i Sverige på 90-talet, vad hade du sagt till ditt framtida jag när du blev vuxen? Så ung till vuxen.
Min första reaktion är, jag har ingen aning. Jag måste fundera, vad hade jag sagt till mitt framtida jag? Alltså som ung? Eller som,
ja, det var så hon formulerade. Så om du som ung, vad skulle du säga till dig själv nu?
Ja,
Om du visste vad du...
Hur det blev, ja. Så skulle jag... Ja, jag skulle säga så här, det gjorde du bra, skulle jag säga.
Det tycker jag var ett jäkligt bra svar. Vad är din fråga till nästa person?
Ja, vad ska det vara? Ja, det står helt still i mitt huvud.
Du kanske får mejla mig den frågan. Ja, för nu börjar tiden rinna ut.
Ja, jag får fundera på saken.
Ja.
Absolut.
Då mejlar jag dig.
Jag gör det.
Ja. Tack så mycket för att du var med.
Tack
ska du ha. Jag är ledsen om jag drog över typ 3 minuter.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.